Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin.
Hej Peppe.
Vad har du läst i veckan?
Du, jag har trillat ner den här gropen Karin nördar ner sig i beteendeekonomi igen, som du vet, det här som händer då.
Ja, det vet jag.
Ja. Så det började med den här Daniel Kahneman, den ena Nobelpristagaren i beteendeekonomi, och den här superkända boken Tänka snabbt och långsamt.
Ja.
Och sen så gick jag vidare till Richard Thaler, som också är en Nobelpristagare i beteendeekonomi. Och hans senaste bok, nu är jag inne på en bok som heter Beslutsfällan, och den är skriven av Arvid Jansson och Niklas Laninge, och jag kan läsa lite bara från baksidestexten. Men den handlar om: fastnar du ibland i timmar på sociala medier? Nej, inte jag. Aldrig. Frestas du ofta av godiset framme vid kassan? Dras du också in i hysterin kring nyuppfunna shoppinghögtider? Det är långt ifrån någon slump. En mycket stor del av våra beslut påverkas av mer eller mindre dolda psykologiska knep. Beslutsfällorna finns överallt omkring oss, och de blir bara fler. Räddningen, den finns här. Och då är det en designer, då den här Arvid Jansson, en psykolog, Niklas Laninge, och de har arbetat länge med att påverka konsumenternas val, alltså utifrån egen vinning, så att säga, man driver företag och så vidare. Men i den här boken så avslöjar de den egna branschens hemligheter och hur du kan lära dig att undvika de här, så att säga, beslutsfällorna. Och den är kul. Det är ju lite upprepning ifall man har läst någonting om Kahneman och Thaler och så vidare förut. Ja. Vissa experiment känner man igen, men det spelar ingen roll. Jag tycker att den är som en sån här bra, schysst handbok, och jag har faktiskt läst den delvis utifrån mina yrkesmässiga intressen, eftersom jag jobbar med kommunikation och PR, och jag vill lära mig påverka människor så effektivt som möjligt. Det låter så här.
Nej, men du låter otroligt manipulativ.
Ja.
Men kan du ge några tips då åt mig? Vad ska jag tänka? Varför, alltså, jag fattar ju det här grundläggande att mjölken finns alltid längst inne i matvaruaffären, för att man ska vara tvungen. Alla ska ha med reprodukter, de är tvungna att gå igenom hela skiten och plocka med sig andra grejer. Och godiset finns i kassan, men de står där och väntar. Men är det här liksom grunden för vad den handlar om, den här boken?
Ja, men de har liksom portionerat ut det på ett väldigt tilltalande sätt. De har uppmärksamhetsfällan, mönsterfällan, förlustfällan, grupptrycksfällan och fördomsfällan och begränsningsfällan. Och det här är då alltså vetenskapligt bevisade logiska, vad ska man säga, icke-logiska tankevurpor som vi gör. Ja. Vi människor, när vi, ja, men en sån här klassisk grej som förlustaversion, att jag har ju redan, du vet, jag vet vad jag har, men jag vet inte vad jag får. Så även om du har, säg att du har ett årgångsvin som du vet som har blivit värderat till 3500, du vill liksom inte, du vill ändå inte sälja det för det pris, jag vet inte, jag förklarar det här dåligt, men Okej, nu har jag ett exempel här då. Det står på sidan 115. Faktum är att vår aversion mot förluster sträcker sig så långt att beslutet inte ens behöver innebära en förlust för att vi ska reagera. Ofta räcker det med att någonting låter som en förlust för att vi ska dra öronen åt oss. Och det här var någonting som en doktor i kognitiv neurovetenskap i London visade då tillsammans med sina kollegor i ett experiment. Och de började med att dela ut $50 till två grupper av människor. Den första gruppen fick sedan välja mellan två alternativ. Behåll $30 eller singla en slant och få en 50-50 chans att behålla eller förlora alla pengarna. Den andra gruppen fick precis samma erbjudande, men där var de två alternativen lite annorlunda formulerade. Förlora $20 eller singla en slant och få en 50-50 chans att behålla eller förlora alla pengarna. Även om de två grupperna i praktiken valde mellan samma sak, så gjorde formuleringen att den första gruppen i den första gruppen så valde 57% det första alternativet, alltså behålla pengarna. Medan i den andra gruppen så var det bara 39% som valde det här säkra alternativet. Hänger du med?
Ja.
Det är såna här saker som är rätt svåra att läsa upp. Jag vet att jag lyssnade på Daniel Kahneman tänka snabbt och långsamt boken som ljudbok. Och många av de här experimenten när de lästes upp tyckte jag var lite svåra. Det är mycket lättare att läsa när jag sen började läsa boken. För ibland behöver man läsa det där några gånger för att fatta. Men rent matematiskt så är det ju liksom exakt samma risk. Men det låter mycket läskigare att förlora än behålla. Och därför så gör vi sådana här, det är därför vi tror att man övervärderar sina egna tillgångar också. Det är en annan sån här beslutsfälla. Va? Ingen vill köpa min billig hylla från Ikea liksom för 200 kronor på Blocket. Den som är så fin. Jag har ju lagt så mycket tid. Ikea är ju experter på det där. Du lägger så jäkla mycket tid och skruvar ihop det där, så du investerar så himla mycket känsla i den. Och du bara, åh, den är så fin. Folk bara, men gud, jag tänker inte ens hämta den gratis. En billig hylla, liksom, skämtar du? Man bara, va? Min billig hylla? Det är verkligen konstigt hur vi funkar.
Ja, men hur man blandar ihop sina egna känslor. Vi håller ju på att se lägenheten i Helsingfors nu. Mm-hmm. Och det känns verkligen som om, ja men hur mycket känslor investerar man inte i en lägenhet? Vidde har ju liksom föddes när vi bodde där och tagit sina första steg där.
Bara det
där,
ska folk betala flera miljoner för, men, fattar de?
Exakt, fattar de så mycket som den lägenheten varit med om. Och känner jag verkligen att nu får fan folk punga ut med de här pengarna för det här är verkligen en guldklimp. Men alla andra ser det som en tvåa innerstan.
Mm. De har fel.
Ja, de har fel, det är så mycket mer. Men hörru, jag tänkte på en annan sak som handlar om hur man reagerar. Någonting ska liksom, man är ju rädd för att missa någonting, och jag tänker på hur många marknadsförings eller folk som marknadsför någonting, hur de säljer det som att det bara finns ett få antal, eller att de snart tar slut, att det är bråttom, du har din chans nu och sen är det för sent. Jag signade upp på någon slags så här nyhetsbrev för en, det här har såklart att göra med hästar, men en så här jätteduktig dressyrryttare som drar kurser där, som kostar kanske liksom $50 i månaden för att gå på hennes kurser. Och så har hon några så här gratisavsnitt, och jag är så snål så jag bara kollar på gratisavsnitten. Och nu hade hon en kampanj där hon sa att man fick de här följa, liksom prenumerera på hennes tjänst mycket billigare om man bara signar upp nu. Du hade liksom, man hade typ 24 timmar på sig att göra det. Och så kom det typ varannan timme ett hetsmail och sa att nu är det bråttom, för nu är det bara 20 timmar kvar. Nu är det
bara 15. Och där har hon använt två tekniker, det är supersmart. Dels den här, du måste göra det här nu, det funkar ju jättebra. Och dels det här, om du... Är du säker på att du inte vill ha det här? Är du säker på att du vill lämna Instagram, Karin?
Ja,
för all den här informationen som du har lagt in kommer då att gå förlorad. Och jag går ju på det där varje gång. Och när du har investerat något, om du nu signar upp för det där, prenumererar på hennes betalvideos, så kanske du tittar på några stycken, så du kanske tycker så här, men så jävla bra var det inte. Och så försöker du sluta prenumerera på det där, och de bara... Är du säker, Jeanette?
Exakt.
Ja. Och då så kommer du förmodligen fortfarande bara låta det vara. Därför att Det är också de
man vill
här...
ju inte göra någon annan ledsen heller. De bara, sorry to see you go. Are you sure you want to go? Ja. Are you sure you want to leave us?
Och även om man vet att det är liksom någon robot som skickar det där meddelandet så blir man ändå så här, nej, förlåt, det är klart jag vill fortsätta titta på dina jättetråkiga dressyrvideos. Jag inte lärde mig någonting.
Men så är det ju.
Och det kostar ju ändå bara $9.99 i månaden och då,
plus
och så ser
skatt.
Man ja plus skatt och allt det här och så ser man och en starting fee de här som man har på gym och så det är så här faktureringsavgift typ som man har så här Klarna eller som de har på gym eller vad det är det är också dolda det är ju bara bullshit det är ju bara för att man ska luras och betala massa extra och sen så är den här
exakt.
Man stirrar sig blind på det här $9.99 i månaden och tänker inte alls att vad blir det på ett år liksom.
Exakt, och då har man ju fattat beslutet. Det är samma sak när man ska boka en resa här i USA och så kommer det resort fee och liksom någon slags lokal tax. Och så är plötsligt priset 50% högre än det man fattar beslutet kring. Men då har man ju redan investerat, då har man bestämt sig för att man ska åka dit på semester och då bara gråter man en stund och betalar för då har man då
blir
man på väg liksom.
Förlust liksom aversionen igen. Att, men jag har ju gjort hela researchen om Malibu nu eller vad det nu var liksom.
Gud, människan alltså.
Ja, men
så lätt att manipulera bara.
Vi är så styrda. Om man fick lära sig den här boken fick jag lära mig bland annat att det är alltså miljontals algoritmer som styr till exempel det flöde jag får på Facebook eller på Instagram eller så. Det är inte bara så här 100 olika. Utan det är absolut inte en slump att de hade något exempel så här. Den där killen du tyckte var snygg på gymmet eller hur det nu var. Att liksom hans gymbild kom upp i ditt flöde nu. Alltså det är så jävla raffinerat. De vet vad du vill ha redan innan du vet det själv.
Hur ska man kunna värja sig då?
Nej, men jag vet inte. Och jag tycker det är så kusligt. Hur påverkar då Mark Zuckerberg folks liv? För att i mitt Instagramflöde, jag berömmer mig. Jag skryter ju ofta över att jag inte är med i Facebook. Mm. Och det är totalt bullshit eftersom jag är aktiv på Instagram som ägs av Facebook. Så jag är lika stor sucker för som alla andra.
Nej, inte lika stor faktiskt.
Ja, nästan.
Och du är stark.
Jag var på en middag igår och vi pratade om så här, vad kommer upp i ens Instagramflöde. Och i mitt flöde så kommer det upp, Peppe, hela tiden så här välutbildade stiliga singlar på bla bla bla. Så här. Och så är det någon bild på någon så här snygg, du vet, salt and pepper silverävs man som ser så här väldigt rik och lyckad ut och ler lite så här.
Fast när du sa salt and pepper tänkte jag salt and pepper. Salt and pepper's here.
And we're in the band. Why don't you push it
ooh,
now?
Baby, baby.
Så här, flashback till gymnasiet och gick på basement.
Alltså, Instagram vill att du ska hooka upp med en silverrev.
Ja, Instagram vill tydligen att jag ska bedra min man. Det är jättespännande. För jag kan garantera, om jag inte har gjort det typ i sömnen eller under drogpåverkan och inte minst eller någonting, men jag har inte varit på Tinder, jag har inte så här skrivit in singel eller något i mitt flöde. Alltså, jag tror att det där kommer ifrån att
Instagram vet att du var otroligt irriterad på Peter för några veckor sedan en onsdag.
Ja, exakt. Han snarkar så jävla mycket. Förmodligen hade jag sökt på så här snarkskena eller någonting. De bara, divorce.
Det finns ett annat. Det finns en annan lösning på det här problemet.
Snart kommer en silverräv som inte snarkar. Men, jag vet, eller kan det vara så enkelt som att de vet att jag är 45 och har barn i mellanåldern och då brukar folk skilja sig och många av mina väninnor har gjort det och så att de liksom kan tracka på så vis. Eller de kanske vet vad Peter har surfat på. Han kanske har surfat på någon dating site, Victoria Milan.
Ja, du får helt enkelt mejla Instagram och be dem sluta upp att fresta dig.
Man blir ju lite paranoid. Ja, och detta trots att jag har tryckt flera gånger på så här, nej, jag vill inte se den här annonsen för den är ej relevant. Och för
ja, det brukar jag också göra.
Ja, jag får ju bara ridbyxor, bantningstips och datingtips. Och det är ju ridbyxorna tycker jag är jätteintressanta, det klickar jag på varje gång. Men vare sig bantningstips eller, där jag alltid skrivit
men,
så här, den är ej relevant.
Men bantningstipsen, kan det vara det för att du jobbar för Friskis och Svettis någon gång?
Jag vet inte, jag får så himla mycket så här kom i form och mammakropp och jag blir fan förbannad. Så flera gånger har jag tryckt på så här, den
är stötande.
Ja.
Ja.
Men de kommer tillbaka. Det är, någon vill att jag ska banta helt enkelt och bedra min man. Mark.
Ja, men alltså, så ondskefullt.
De vill så här bryta ner ens självkänsla.
Ja. Ja, men det är väl det handlar om. För att vi ska försöka kommunicera oss lyckliga måste vi ju ha trasiga själar.
Just det, de försöker driva in mig i en sån här livskris så att jag köper en massa saker. Det är säkert det.
Ja, ligga lite med en annan man, köper en och för att sen köper du kanske... Ja, jag kan inte psykologin bakom det där, Karin, det kan du bättre än jag. Men det är någonting som är på gång nu.
Något är på gång, men nu läser jag lyckligtvis den här beslutsfällan så att jag... Jag kan det står så här, genomskåda psykologin som styr dina val. Det är det jag då ska försöka göra här nu då.
Vet du vad jag har läst?
Nej, jag tänkte precis fråga. Vad har du
tänkt
läst?
Tänkte du det? Mm. Jag har läst Mats Strandbergs Slutet.
Just det, och den lovade jag att jag också skulle läsa. Och så gjorde jag inte det. Fasen vad dåligt. Vad glad jag är att du åtminstone höll vad du lovade.
Man skulle kunna säga att du hetsade mig att läsa den. För jag släppte allt annat jag hade på händerna. Och lydig som jag beställde ett recensionsexemplar och plöjde igenom den.
Jag var så upptagen på porrsurfa på singlar eller vad det nu var.
Ja, du förlåten. Det är faktiskt den enda rimliga ursäkten till att inte ha läst den.
Tack.
Men hör du, Mats Strandberg är ju en så otroligt duktig författare. Och den här gången han skriver en historia om en 17-årig kille, Simon, som lever på en liten ort. Jag vet faktiskt inte om det är namngiven den här orten, men i alla fall inte i Stockholm. Och när vi börjar, kommer in i historien, har han fått veta att en komet kommer att krossas mot jorden ungefär 4 veckor senare. Och det finns ingenting man kan göra. Alltså detta kommer att hända.
Och du som älskar apokalyptiska historier, då fick du en riktig sån.
Mm. Ja, men riktigt spännande. Kommer du ihåg förresten Melancholia, Lars von Trier-filmen, för den kom säkert ut för 10 år sedan.
Ja.
Den har ju liksom lite samma tema, en stor komet som kommer att krossa jorden och hur folk reagerar, hur olika folk reagerar när man vet att man bara har en begränsad tid kvar.
Mm.
Och jag tycker att det är så intressant för det gör folk också i Sverige, den här historien. Vissa blir såklart kometförnekare som menar att det bara är en konspiration. Det är kommunisterna eller liksom Soros eller någon annan som har hittat på den här kometen för olika orsaker.
Mm. Den har man ju hört förut.
Ja, verkligen. Medan andra lever som om... känner att nu måste de knulla, supa, knarka och göra allt de inte har gjort. Men så somliga blir extra religiösa. Det grundar såklart sekter där folk liksom går all in och gör obehagliga saker för de tror att de kommer ta dem till paradiset. Och andra, och liksom folk på, och såklart folk slutar hämta, folk som jobbar med sophantering och vård av äldre bara slutar jobba, ingen går på jobb, ingen plockar upp. Så det blir ett ganska sunkigt samhälle. I alla fall. Och genom hela den här boken, varje kapitel står det liksom hur många dagar det är kvar. Och 17-åriga Simon, han tänker mycket på att han aldrig liksom, hans vuxenliv fick aldrig börja. Och det enda han längtar efter är att få vara den sista tiden tillsammans med sin flickvän Tilda. Som inte är så intresserad av att vara med honom. De har varit superkära och så händer någonting och hon liksom säger att hon den sista tiden vill hon bara på att testa på annat.
Nej, och, vad hemskt.
Finns en förklaring som jag brukar vara spoilerdrottningen, men jag ska inte spoila just nu. Men han är olycklig och han har två mammor, varav den ena mamman är präst. Hon förbereder sig inför, hon ska liksom hålla en jättestor gudstjänst på den allra sista dagen. Så hon försöker liksom få kontakt med sin son och förbereder sig för det. Och hennes andra mamma, hans mamma har varit separerade, men de kommer ihop igen nu inför de här sista dagarna. Och hans stora syster är gravid och liksom vägrar acceptera helt enkelt att hon aldrig kommer att föda sitt barn. Så det är mycket sorgligt. Jag måste säga att jag grät en skvätt i slutet. Jag tror att den senaste jag verkligen grät i en bok måste vara när jag läste Märta Tikkanens 2. För jag tycker det var så otroligt vackert och sorgligt. Men det här liksom är en så genialisk idé att man vet. Ens dagar är räknade. För alla våra dagar är ju egentligen räknade. Vi vet bara inte hur många dagar vi har kvar. Men det blir en så intressant tankeställare det här att tänk om vi inte har liksom, alltså man vet ju aldrig. Alltså, när jag läste den här boken ringde jag både min mamma och min pappa och jag kände så här att jag måste herregud tala med dem oftare för att ingen vet hur många dagar vare sig jag eller de har kvar. Man måste liksom Men säga att folk man, gud vad jag låter blödig nu, men liksom säga att folk man tycker om, att man tycker om dem. Och ja, det var, ja men den berörde mig.
Men mycket. Du, det här låter ju inte som att den liknar Mats Strandbergs tidigare författarskap så mycket. Nej, det låter som liksom alltså en mer existentiell betraktelse, mer som en roman än en skräckroman.
Ja, men det är det. Alltså det är absolut, ja. Det är absolut, man kan ju kanske, när man pitchar den låter den kanske som en skräckroman, men det är det faktiskt inte. För det finns också väldigt mycket hopp och glädje i det här totala mörkret. Och när man liksom lägger den ifrån sig så är det inte nattsvart. Man känner liksom att det är inte det, att trots att jorden förintas kanske eller så är det inte det värsta som kan hända. Men den är, jag tycker den också blir som en smart kommentar till klimatkatastrofen. Jag tänker att man inte ska säga klimatkrisen längre utan bara klimatkatastrofen, för där funderar de här huvudpersonerna funderar kring hur man borde leva, om man kan man verkligen, ska man leva som om varje dag var den sista, eller ska man leva som att det finns andra människor som kommer att ta över den här jorden?
Det är ju inte helt otippat att det här kommer ske.
Nej, men att det känns som att nu, speciellt under de senaste åren, när också liksom politiker och andra människor än de forskare förstått att vi rör oss faktiskt, liksom, eller gemene man, åtminstone gemene kvinna, män verkar vara mindre intresserade av att göra något åt klimatkrisen generellt, hashtag not all men. Men jag tänker att det liksom är en medvetenhet om att vi rör oss mot någonting väldigt dåligt och att någonting måste göras. Jag tänker att därför passar den här boken väldigt bra in nu, liksom verkligen en samtidsbok.
Jag tycker jättemycket om Mats Strandbergs författarskap på så många plan. Jag tycker också om att han alltid för in icke-normativa familjekonstellationer och sexualitet och så vidare i sin, han tar alltid in liksom the otherness på något sätt.
Exakt.
Hela men också på ett mänsklighetens väldigt uttryck på ett jättenaturligt sätt, inte som en så här politisk kommentar med stort P liksom.
Nej, verkligen.
Det påminner lite om Jenny Jägerfelds ungdomslitteratur också, som vi pratade om verkligen så mycket i förra podden, det här med att ju, det är bara en passant liksom, att mammas fru eller vad det blir liksom.
Men precis. Mm. Ja, hon blev ju nominerad. Visst blev hon nominerad till Augustpriset, Jenny Jägerfeld.
Oj, nu känner jag mig jätteobildad, men det tror jag att hon blev, ja.
Ja. I alla fall borde hon bli det. Ja, men hör du, den här boken tycker jag att du ska läsa, Karin, trots att jag redan har läst den.
Jag ska göra det. Ja, jag ser faktiskt fram emot det. Eftersom jag har hittills inte ogillat någonting av Mats Strandberg, tvärtom, oavsett genre. Meanwhile har jag gått på queer-opera. Känner du till Angela Carter?
Det är en jag känns för att säga nej, men jag gör faktiskt inte det.
En spännande författare. Hon har skrivit, jag tror hennes mest kända bok heter så här Bloody Chamber och Mästerkatten i stövlarna eller någonting. Som är en massa noveller kan man säga.
Mm.
Som där hon skriver så här varianter på så här queer goth eller gotiska, vad ska man säga, fantasy slash absurdistiska varianter på såna här klassiska sagor som Mästerkatten i stövlen och så vidare. Hon har skrivit en bok som heter The Passion of The New Eve, tror jag att den heter, ja, på engelska, och jag tror att den kom ut 82 eller någonting sånt. Den handlar om en man som blir straffad, han våldtar och beter sig som ett asshole, och då blir han straffad av en kvinnosekt kan man säga, och könsopererad till kvinna, en avbild av den filmstjärnan som han alltid har älskat då, som heter Tristessa, ja. Så att han blir liksom som en variant av henne, och så blir han inseminerad med sin egen sperma som de hade samlat från när han då var man. Ja, det är jätteskruvat, ja. Och det är såna här gränsöverskridande hela tiden, och sen så ligger han med sin för detta avbild. Alltså det är väldigt mycket så här allting, ja. Det finns inga gränser. Superintressant och sjukt skruvad opera. Det var nog det smalaste librettot jag har varit med om, och det var så roligt för det går då, det får man ju ge lite kudos till Kungliga Teatern, alltså Stockholmsoperan, så det är ju ett så här fint, ganska konservativt operahus, att de bara tar sig an såna här superradikala grejer. Det var inte alla i sällskapet som uppskattade den här konstiga operan.
Jag skulle fråga dig,
de gillar Carmen liksom.
Vem satt i publiken?
Ja, men äldre människor, burgna människor, så där klassiskt som det brukar vara på operan. Ja. Då tyvärr, för jag tycker opera är faktiskt det är en folklig, missförstå mig inte, men det är som konstform inte svårbegripligt, och det finns ingen anledning att man ska tro att det är så här svårt och jobbigt och konstigt och smalt och intellektuellt, för det är det inte. Det är ofta buskis och fars och snyftande kärlekshistorier.
Men kanske just den här...
Just den här var faktiskt lite smal. Så att det satt ett gäng gubbar där och bara, vi hade tänkt att gå på Carmen, och så fick vi se en könskorrigering i närbild. Det var jättehäftig av Ann-Sofies idén, jättehäftiga videoprojektioner där de liksom, man åkte in i typ en kvinnas vagina och ut, och det var någon penis som de liksom skalade av och gjorde till en klitoris och allt det här. Det var väldigt, väldigt grafiskt och väldigt... mycket sex och våld på scenen överhuvudtaget, och fantastiskt bra musik också.
Det var liksom HBO för opera.
Ja, precis. Det var, jag tror att det var lite magstarkt för några där. Jag tyckte att det var skithäftigt.
Kan man se den? Går det den nu om man bor i Stockholm och har lust
den
att gå och se
den? Den heter Tristessa, och den kommer förmodligen inte gå så länge, för jag tror inte att det är en sån uppsättning som drar fulla hus. Jag tror att det är för smalt, men det är otroligt bra solister också. Verkligen, bland annat Kerstin Avemo som är helt fantastisk.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Så har jag också läst en roman som heter Trosbekännelser, som också är rätt queer. Om man nu kan använda det ordet. Jag kanske överanvänder det. Men det är Nina Lekander. Hennes senaste roman är den här med, vad heter den, Hästar. Jag läste den också. Jag tyckte den var så bra.
Just det. Ja, men det gjorde jag också.
Hästar och djur, höll jag på att säga. Men vad fasen heter den? Hästar, män och andra djur.
Just det.
Och det är ju en gammal rockjournalist, eller journalist överhuvudtaget. Och gammal, vet du fan, men över 50 i alla fall. Och en del av den svenska punkmusikscenen på sent 70-tal, tidigt 80-tal. Med Dag Vag och såna punkband. Och hon träffar en man, helt enkelt. Det handlar om att hon träffar sitt livs kärlek efter, den är väldigt självbiografisk, efter klimakteriet. Och hur kontroversiellt detta uppfattas då att vara bland hennes, ja men i samtidigt, att man kan bli otroligt kåt och kär och knäpp och lämna allt för någon liksom postklimakteriet som kvinna. Och det hör till saken att den här mannen som heter Hans, han bor i Berlin och de experimenterar med liksom flytande könsnormativa gränser, eller vad man ska säga, och hittar varandra på något sätt. Och hon skriver väldigt öppet och explicit om allt det här. Mycket, mycket om sexualiteten. Det är väl därför det heter trosbekännelser. Och den har blivit väldigt kritikerrosad den här. Jag vet inte riktigt varför. Om det är att det är samma sak som tristessa. Att det är, när det är något lite kontroversiellt så blir man förtjust kanske. Jag tycker fortfarande att det är ganska tråkigt med förälskelseskildringar. Det har jag sagt förut i den här podden. Ja. Oavsett hur bra de är så blir jag alltid lite så här jäsp när någon håller på och snackar om han eller hon eller hen är så här fantastisk på grund av det och det och det.
Hör du, en sån här sak slår mig, förlåt jag avbryter dig, men när du talar om normöverskridande så visst, liksom, vi befinner oss både i en ganska konservativ tid men samtidigt i en tid då liksom folk verkligen kämpar för att krossa normer. Jag tror att sociala medier har gjort det lättare eftersom det kanske både lättare och svårare för vi liksom, det finns, vi ser liksom ännu fler liksom normkroppar och normmänniskor, men också liksom folk som inte delar normen får också plats. Och då tänker jag på liksom kroppspositivitet till exempel, men också tänk alltså på vem som uppfattas som sexy och vem som är sexy och liksom får vara liksom åtråvärd har ju traditionellt varit den här unga, smala,
släta,
vackra, släta precis kroppen. Och då kommer liksom kroppspositivismen in och säger så att hej, det finns faktiskt en annan sorts kroppar som också får vara sexiga och vackra och snygga och allt annat. Och nu tänker jag att också kanske den liksom åldrande kvinnokroppen börjar ta plats och säga att bara för liksom att jag inte längre är fertil så kan min kropp också vara, får också vara en får också vara sexig och vacker och ta plats och synas och finnas.
Mm. Och det förstår kanske, vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Och det kanske inte är svårare än så. Och jag gillar ju också den aspekten av boken. Men jag kan ändå inte komma ifrån att en förälskelse som så att säga bara fortsätter heller. Nu har jag inte läst ut boken, men jag tror att de fortfarande är ihop. Där det aldrig sker en separation eller en tragik. Eller du vet, då blir det ingen narrativ båge, det blir liksom ingen story, då blir det bara som en hyllning, man träffas och sen så älskar man varann och så det är ju härligt, det blir lite för
blåkigt. Ja, jag förstår det, ja.
Jag menar, men jag tror inte man ska läsa den här boken och förvänta sig en historia heller, det var ju samma sak. Nej. Med hennes förra roman, det var mer som en samtidskommentar och hur...
När man är sådär nyförälskad och kär så då vill man ju bara prata om det. Och då kanske man också blir förblindad och tycker att man vill skriva om det. För det är som att man blir lite hög eller full och man har ingen riktig distans. Vilket kanske det är bra när man skriver böcker, kanske man inte ska ha så mycket distans. Man ska bara skriva ut känslan.
Man snackar ju alltid om så. Men det är ändå säkert så, man får så här mentionitis och så råkar man vara författare. Ja. Då blir det mentionitis, sen blir det en hel bok. Det är väl som såna här skilsmässoskivor och sådär som när jag jobbade i musikbranschen pratade man om det. De var alltid lite bättre liksom. För att när folk vänder ut och in på sig själva när man är i en känslomässigt kristillstånd, vilket förälskelse också är, det är ju någon slags psykos liksom, då blir man kanske extra kreativ. Men man blir också lite... det är lite svårt ibland att se objektivt så här, är det bra det här eller är det bara för att det är så härligt att prata om just hur bra sex vi har eller hur.
Men kanske lyckokänslor helt enkelt tyvärr är plattare och mindre intressanta än olyckliga känslor.
Nej, men jag tror det, och såna här sexiga smarta sms-konversationer som återges, de är jag också trött på, eller så är jag bara bitter och är på väg att skilja mig enligt Instagram.
Du tänker bara på salt and pepper.
Exakt, det är det jag gör. Men som alltid med Nina Lekander så är det härligt att läsa när hon går igång. Och det är liksom, hon gör ju verkligen det på, inte bara på den här kan då, utan på att prata om sex och kärlek i övre eller medelåldern och uppåt. Och hon... Jag är ju så pass bildad och beläst att hon har ju en massa roliga, intressanta associationer kring... Och hon gör liksom utvikningar kring klitoris historia ungefär och såna här saker.
Sånt vill man ju läsa.
Och det är kul. Men det är inte en roman. Jag längtar efter att dyka in i en uppdiktad historia nu här. För nu har det varit väldigt mycket både faktaböcker och sådana här reportage eller mer självbiografiska journalistiskt skrivna böcker. Jag skulle vilja läsa en riktig historia.
Ja, men då får du faktiskt göra det.
Inte ja, nästa men gång vad? Vill jag behöver du. Tips.
Ja, men kanske du som lyssnar på den här podden kan tipsa Karin om exakt vad hon ska läsa dess nästa gång. En riktigt mustig roman med en bra historia. Gärna en riktig bladvändare.
Ja, det vore superhärligt. Du, vi fick en kommentar förresten kring vår diskussion av Navid Modiris podd. Vad heter den? Hur kan du, eller vad heter den?
Hur kan vi heter den?
Hur kan vi, ja. Vad var det?
Ja, och det var liksom en helt, det var liksom en bra kommentar. För jag nämndes kort att jag hade lyssnat på avsnittet med Alexander Bard och tyckte att det inte var speciellt bra. Och kommentaren, nu är det faktiskt inte framför mig, men det sa ungefär att ska inte den här podden just handla om det, att det är en plattform där man får tala till punkt och också höra sådana människor som vanligtvis blir kritiserade. Och låta dem helt enkelt tala till punkt och förklara vad de egentligen menar, inte bara pajkastning. För jag liksom motsatte mig Alexander Bards syn på kvinnor, och jag tycker att han annars också håller på att säga saker med, du vet, så att om man säger någonting tillräckligt bestämt eller med tillräckligt mycket självsäkerhet, så tror folk att det verkligen är så, trots att det kanske inte alls finns någon forskning eller liksom fakta som visar det.
Det som jag stör mig på lite med Alexander Bard är att det känns lite som att han gör en grej av att säga precis tvärtom mot det som samtiden tycker det är rimligt, och att det är som, det blir lite effektsökande, det blir lite koketterande.
Ja, och så säger han det så otroligt bestämt, och sen är det lätt liksom att förföras av det. Men då fick jag mig en funderare efter den här kommentaren, och det stämmer, alltså jag håller verkligen med om det, att det är viktigt att kunna låta folk prata till punkt och liksom förklara vad som ligger bakom ens kommentarer. För många av de här personerna, alltså den här programledaren Navid, han har intervjuat folk som är ofta mycket aktiva på Twitter, och på Twitter man bara kan skriva tre meningar, så blir det ju ofta väldigt rumphugget och kort, och det blir liksom, ja, men det är svårt att hålla en vettig diskussion där. Men då har han intervjuat då, förutom Alexander Bard till exempel, Katarina Janouch, och nu senast i morse lyssnade jag på en diskussion med Hanif Bali, som är den här väldigt, vad ska man, han,
kontroversiella ungmoderaten.
Nej, men precis, han är nu senast, reste jag i morse, att han hade kallat någon dumma apa på Twitter, någon som inte höll med honom. Och det tycker jag, alltså jag tycker att premissen är väldigt bra, att liksom verkligen låta folk tala till punkt, förklara vad de tycker, och man ska helt enkelt få en större förståelse för, så att säga, den andra sidan, folk som tycker lite annorlunda än en själv, och folk som ofta är ute i blåsvädret. För jag tror liksom inte att världen blir bättre av att man gräver ner sig i skyttegravar och kastar i bästa fall pajar på varandra, oftast bajs. Men det som faktiskt fortfarande stömer med den här podden är att hur bra och trevlig han verkar vara, den här Navid Modiri som är programledare, så ställer han sällan några kritiska frågor. Och då blir det super... Jag blir otroligt provocerad när någon kommer med en kommentar om invandring eller om rasism, eller då om kvinnor och män och sexism, och får säga någonting som är helt enkelt osanning och är inte ens tvungen att utveckla det på något sätt. Alltså det minsta han kunde göra är att ställa, men hur menar du där? Kan du utveckla den tanken? Varifrån finns det någon faktor som belägger det här? Utan bara låta den här personen prata på och till och med bekräfta den lite. Och då blir det, och för det, plus att de här människorna är människor som verkligen har ganska stora plattformar i sig själva, som har jättemånga följare, liksom 10 000-tals följare. Och då känns det liksom, så de behöver inte ytterligare en podd för att förklara saker som kanske inte ens stämmer.
Ja, jag tycker det är jättespännande med den här vad är makt, och om man gör en riktig maktanalys då. Till exempel den här, det är väl inte en jättedebatt, det kanske är lite ankdammsvarning på den här kommentaren då, så förlåt för det, men Greta Thurfjell som är journalist i Dagens Nyheter skrev en inlaga för någon vecka sedan som handlar om att hon, jag tror, det var lite oklart, men jag tror att den gick ut på att hon tyckte att det här med feminism som hon tycker är mainstream feminism är tråkigt, och hon, vad är det för fel på att vilja behaga män och vilja vara hemmafri och vilja få barn tidigt eller någonting sånt, tror jag. Och detta föranledde en del kommentarer, både plus och minus så att säga, på olika sociala plattformar. Jag kan tycka att det är lite ängsligt av DN att liksom ge tre sidor åt den här typen av synpunkter som jag också, förlåt, jag tycker Greta Thunberg är en fantastisk journalist, men jag tycker också det känns lite så här ängsligt. Jag är den som först kommer på att man kan ha på sig så här jättefula tubsocker i sån här slide.
Badtofflar.
Ja, badtofflar. Därför att det är liksom anti.
Ja, exakt.
Det är anti allt och därför blir det hippt. Så att om jag nu säger,
ja.
Jag blev rätt provocerad av hennes formuleringar som var lite så här Instagram-feminism eller nu när alla liksom folk ute i landet tycker att så pratar om feminism eller man ska säga, då är det inget kul längre ungefär, då är det
ja, du måste visa med coola gå vidare och hitta något annat, och nu provocerar jag genom att säga att jag faktiskt tycker det är charmigt när någon mansplainar för mig. Och ja, så här kände jag, alltså först tänkte jag så här, för de flesta som har skrivit, som har svarat på den här har ju verkligen kritiserat henne, och det, jag känner att det kommer nästan lite för många krönikor och kommentarer kring att förklara varför hon har fel. Och då kände jag så här, en varg söker sin podd, de kommer att älska den här texten och vara på Greta Thunbergs sida. Ja, ja. Men så jag tänker att det är som att vi behöver inte säga samma sak som har sagts 100 gånger än. Det som jag tycker, om man måste säga någonting, om man måste vara lite en varg söker sin podd och säga någonting, nu har de inte talat om den, men jag lovar att de kommer att tala glatt om den. Så tänker jag att, fan, good for her. Alltså, det är ju helt skönt att någon försöker utforska lite tankar i en text. Liksom i en CV, försöka testa lite. Tycker jag så här, tycker jag så där. Allt, man behöver liksom inte vara helt kolsvart eller helt vit. Man kan experimentera tankegångar. Sen var ju kanske inte de här de mest liksom, nyaste eller fräschaste tankegångarna. Fanns inte en sån här muffinsbakande feminism. Det var fint att vara hemmafru någon gång typ i början på 2000-talet också.
Jag tycker det var lite mosigt.
Det kvinnliga.
Ja, men varför får man tre sidor i DN apropå plattformar kring det där? Det är väl kanske en liten krönika eller en liten, jag vet inte. Och sen så kan jag också bli så här. Nu kommer hon från en journalistfamilj och det i privilegierade innerstaden. Mm. Och det är ju inte hennes fel, det kan ju inte hon hjälpa. Men jag kan känna så här, det är lite respektlöst att när man är så distanserad från könsrollernas verklighet, patriarkatets verklighet. Ja. Att man kan göra sig lustig av folk som gnäller över detta. Då är man i en liten bubbla. Man är en sån liten, liten, liten minoritet. Jag tycker det är så jävla navelskådande faktiskt. Jag tycker att det är så snobbigt att göra sig lustig över att liksom någon medelålders kvinna som inte bor i Stockholm utan på landet har upptäckt feminismen, det är väl för fan bara att applådera, för den kvinnan kommer från en helt annan verklighet än de här 80-talisterna vars mödrar och mormödrar faktiskt kämpade som fan för att få möjlighet att jobba på en tidningsredaktion överhuvudtaget.
Ja, och att sen få tre sidor i DN liksom. Ja, jag förstår precis, jag håller verkligen med dig. Sen kan jag också känna att det är någonting. Jag tycker fortfarande det är skönt att någon får liksom experimentera lite och tänka och säga någonting som inte, alltså, genomtänkt ska det ju vara, men säga någonting som är lite provocerande. Men det här, det känns nästan som ett sånt ironiskt grepp. Man är så, det är som så här coola flickorna i klassen. Mm. Vet du, är hon ironisk eller menar hon allvar?
Mm. Eller, lite härskarteknik liksom, bara. Hur ska,
exakt det.
Ska jag skratta eller vänta, driver hon med mig?
Ska
eller?
Skratta med, precis. Ja. Så känner jag när jag läser den här. Är hon liksom, tycker hon att hon ser ner på alla andra, därför kan hon skoja lite om det här för att hon är liksom peak woke? Eller är det, eller menar hon, för tycker hon på riktigt så här? Det är något, finns någonting lite fegt i att slira omkring på skalan seriös ironisk.
Sen tycker jag att det är rätt kul, eller kul på ett tragiskt sätt kanske, att just vad gäller ojämlika företeelser i världen och maktstrukturer så är feminismen alltid en slagpåse. Det är liksom där kan man latcha runt. Hade hon skrivit den här texten, men det hade handlat om rasism, strukturell rasism. Ah, inte, och bara, ja, är det något fel att vilja bli kallad för N-ordet och tycka att det är kul att höra att man har rytmen i blodet, om hon hade varit en färgad liksom, person?
Fan, det är inte
hade, alltså, hon hade ju aldrig gjort det. Nej. Det hade aldrig hänt. Och DN hade aldrig upplåtit ens en radmillimeter åt en sån drapa. Då är det plötsligt inte lika hippt längre.
Nej. Nej, fan, det är sant. Varför? Feminismen kan man...
Det är alltid lite kul att inte ta feminismen på allvar. Det är alltid kul att kunna fnissa lite åt feminismen. För då är man en liten... Då är man skön tjej, liksom.
Exakt. Fan, den ständigt återvändande sköna tjejen. Mm. Ja, men jag tycker alltså... om man tänker på USA, det är ju en... USA har ju de senaste 20 åren, kanske med 30 åren, blivit allt konservativare. Det är ju, vi rör ju sig mot liksom abortmotstånd, jag menar liksom rasismen frodas. Och jag vet, kanske Sverige går åt samma håll. Det är liksom ett samhälle som blir allt konservativare.
Ja, det vi går sannolikt åt samma håll. Det finns ju folk i vårt... i vår riksdag som är abortmotståndare. Och som
ja, men har, och mer samma och sak i Finland. Mm. Oh, gud vad sörligt. Vi får fan kämpa hårdare.
Du, jag har en feedback. Jag fick ett poddtips av dig förra veckan.
Mm.
Och det är den här, eller av dig, vår gemensamma vän Cecilia var det som tipsade om det.
Ja.
Som du återgav, Stuff You Should Know. Fy fan vad det är en bra podd. Apropå att hålla sig, nu vill jag inte säga woke, men hålla sig åtminstone vetenskapligt uppdaterad. Och granska världen och inte bara köpa all skit vi blir skedmatade med i media. Och det är också dessutom väldigt underhållande. Jag har en grej på höstarna när jag går in i någon slags sån här skräck. Jag tycker det är roligt med skräck och spökhistorier och sådär. Varje gång hösten det går mot Halloween så tycker jag att det är roligt. Så då lyssnar jag på en massa såna här läskiga poddar, Creepypodden och Spöktimmen. Och jag läser såna här historier, tittar på filmer. Och då blir jag ofelbart alldeles för rädd. Jag drar det alltid för långt och så blir jag jätterädd och så får jag sova med lampan på, liksom, vuxna kvinnan. Ja.
Det som Vidar, alltså 8 år, han ville absolut klä ut sig till Slenderman, som är alltså en sån här skräckfigur. Fick vi kostymen i förrgår, hade han på sig det något på kvällen och så drömde han mardrömmar om sig själv hela natten.
Och lilla vännen. Ja, nej, men jag är på Vidars nivå, absolut.
Ja.
Men då lyssnade jag på, för att liksom detoxa från det här, så var jag tvungen att lyssna på det något riktigt vetenskapligt. Så då var det Stuff You Should Know och så plockade de isär hela det här Amityville-myten, det här huset, vad heter det, huset som Gud glömde, tror jag det var någon skräckfilm som kom ut på 70-talet som är ganska så här ikonisk, med något hem som blir, det är ett par som heter Lutz som flyttade ut, en familj som flyttade ut därifrån för att huset blev så oerhört hemsökt. Och de berättade på ett rätt humoristiskt sätt, de två programledare, om hur den här familjen kokade ihop den här historien och på vilket sätt de tjänade pengar på allt det här. Och demystifierade det, och det var ganska skönt. Sen kunde jag sova gott, tryggt vetande att det där var bullshit då. Men,
de har ju så trygga röster också.
Ja, det
är verkligen... sövande och lugna och fina. Ja, man känner sig verkligen väl omhändertagen när man lyssnar på den podden.
Vad gör du när du vill känna dig så här lugn och trygg? Vad lyssnar du på eller vad läser du? Vad gör du?
Du, alltså jag brukar ju alltid lyssna på poddar när jag ska sova. Och då är Stuff You Should Know väldigt bra. Men nu brukar jag också sätta på ljudböcker faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Så nu har jag försökt lyssna på en som faktiskt tycker är väldigt bra, men min hjärna somnar. Det var, jag lyssnade på BookBeat, en bok som heter, eller liksom en kortroman som heter Svält, som är skriven av Linda Skugge och Sigrid Tolgård tydligen.
Som heter Svält, det finns ju, Kurt Hamsen har ju skrivit en så här ikonisk klassiker som heter det.
Sult. Ja, men den här är inte ännu en klassiker. För den är verkligen, den är skriven på influencerspråk, alltså, eller den är, alltså den är väldigt välskriven, men den är liksom ett samtidsspråk. Det handlar om Stockholm nutid, Akleja, är ung, smart och framgångsrik och hänger i de rätta entreprenörskretsarna. Hon anser att det bara är en tidsfråga innan hon med hennes nystartade företag inom sociala medier kommer att toppa listorna över Sveriges mest intressanta talanger. Och så blir det en gastkramande samtidsskildring, för det går inte precis som hon har tänkt sig. Den har jag lyssnat på de senaste 5 dagarna, trots att det bara är en kort roman. Men men det är så skönt att lyssna på någonting. Någon pratar i ens öra när man ska sova, så att jag rekommenderar den både att somna till och att verkligen lyssna igenom.
Det är härligt nu för tiden när man kan få i sig kulturkonsumtion på så många sätt. Jag tycker det är jätteroligt.
Ja, jag har faktiskt lyssnat på en annan också som jag bara vill kan nämna snabbt. Alltså, nu kommer mitt dåliga engelska uttal fram, men Liane Moriarty. Hon som har skrivit
Moriarty. Just det.
Moriarty. Mm. Hon har skrivit en bok som heter En annan Alice, som handlar om Alice som faller. Hon är ute och tränar, faller, slår huvudet och glömmer bort de senaste 10 åren ur sitt liv. Så när hon vaknar upp tror hon att hon är 29 när hon egentligen är 39. Och det är ganska stor skillnad på att vara 29 och 39. Hon har liksom under de 10 åren fått barn och liksom börjar saker hon verkar inte kunde drömma om att göra när hon var 29. Och nu försöker hon orientera sig i en 39-årings kropp med en 29-årings hjärna.
Det var inte den boken som blev film?
Ja, nej. Mycket möjligt. Jag vet faktiskt inte. Jag är faktiskt inte en sån som tittar på film. Jag läser bara böcker. Jag är inte intellektuell på soviskaren.
Förlåt. Vi andra som tittar på så här hoppvideos på Instagram, vi känner oss besegrade. Även om du nu har erkänt att du också tittar på hästvideos på Instagram, det känns skönt.
Ja.
Men du, jag längtar efter att få prata med dig igen snart, och jag längtar efter de här tipsen som jag hoppas att ni kommer ge mig. Jag kommer vara lite ledig här nu under allhelgona, och det ska bli så roligt att läsa då på landet.
Ja. Jag vill ta med dig en stor hög böcker och bara njuta skiten ur dem.
Vi hörs om bara några dagar för att lite kompensera för den här långa tidsperioden som vi gick mellan förra avsnittet och detta, så ska vi ha lite tajtare frekvens här nu till nästa gång.
Ja, verkligen. Hörni, tusen tack för att ni har lyssnat också den här veckan. Om ni tycker om den här podden får ni väldigt gärna tipsa en kompis som också gillar böcker och feministsnack. Och så får ni väldigt gärna gilla oss på Instagram, Mellan raderna podden heter vi där. Hörni, ta hand om er och ta hand om dig, Karin.
Puss och kram. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.